Ibland när man möter kristna som har varit på ett, som det i frikyrkosammanhang brukar heta, härligt möte, så kommer de med tindrande ögon och så säger de: jag har varit på förklaringsberget. Låt oss kolla hur det var på förklaringsberget. Vi slår upp i Lukas 9 kapitel och läser från 28 versen. Lukas 9:28. Ungefär en vecka senare tog han med sig Petrus och Johannes och Jakob och gick upp på berget för att be. Medan han bad förvandlades hans ansikte och hans kläder blev vita och lysande. Och två män samtalade med honom. Det var Mose och Elia som visade sig i härlighet. Och det talade om hans uttåg ur världen som han skulle fullborda i Jerusalem. Petrus och de andra hade fallit i djup sömn, men vaknade och såg hans härlighet och de båda männen som stod tillsammans med honom. När dessa skulle lämna honom sa Petrus till Jesus: mästare, det är bra att vi är med. Låt oss göra tre hyddor, en för dig och en för Mose och en för Elia. Han visste inte vad han sa. Men medan han talade kom ett moln och sänkte sig över dem. Och när de försvann i molnet blev lärjungarna förskräckta. En röst hördes ur molnet: detta är min son, den utvalde. Lyssna till honom. Och när rösten ljöd stod Jesus där ensam. Lärjungarna teg om vad de hade sett, och vid den tiden berättade de ingenting för någon. Ja, de var inte så mångordiga efteråt, lärjungarna, de tre som hade varit med. De gick inte omkring med lysande ögon och sa: vi har varit på förklaringsberget. Andra evangelier berättar att Jesus faktiskt förbjöd dem att säga vad de hade varit med om. Så det var kanske inte så konstigt att de teg. Men jag tror ju kanske inte att de dansade på vägen ner för berget, utan att de var ganska knäsvaga när de gick ner från förklaringsberget. Först somnade de. Och sen virrade Petrus runt och pratade en massa. Och det står att han visste egentligen inte vad han sa. Sen kommer utan föregående varning ett stort moln. Och när de går vilse i dimman där, så att säga, så hör de en röst. Och de blir förskräckta, står det. Så här gick ingenting efter ritningarna. Och detta var visserligen ett saligt möte. Men det var ett möte med mycket knäsvaghet. Och jag tar den här texten och gör den här lilla utläggningen för att stryka under att jag tror inte att någon av oss riktigt vet vad Guds fruktan är för någonting. Vi läste igår kväll att Guds fruktan är vishetens begynnelse. Och det låter ju fint. Men följdfrågan blir ju omedelbart: vad är då Guds fruktan? Och varför i all sin dar ska man vara rädd för den som är god? Bibeln ger oss ju ett märkligt vittnesbörd. Frukta icke, står det i alla möjliga sammanhang. Och samtidigt så säger Jesus så här, vi slår upp i Matteus 10. och läser 28 versen där. Var inte rädda för dem som kan döda kroppen, men inte kan döda själen. Frukta istället för honom som kan förgöra både själ och kropp i helvetet. Detta är kanske inte vår populäraste predikotext. Och vi tycker att den ger oss en lite egendomlig gudsbild. Gud är inte ute efter att förgöra någon av oss. Men fruktan i våra liv, den vi fruktar mest för, kommer att också ha den största makten i vårt liv. Det du fruktar mest för, det blir din Gud. Och därför är det ju viktigt att din förmåga att känna fruktan i första hand knyts till den Gud som finns och som verkligen är Gud och som vill dig väl. Ty om något annat så att säga äger din fruktan, så kommer detta andra att bli i Guds ställe för dig. Guds fruktan är vishetens början. Nu kan vi ju säga så här att Bibeln ger oss en allmän bild av att när människor kommer i Guds närhet, så är den första reaktionen alltid fruktan, och ibland användes faktiskt ordet skräck. Vi tar julevangeliet. Det är ju så gulligt och rart så att vi har nästan upphört att se vad det handlar om. Tänk dig att du är en herde. Och du ligger på ängen, inte på sängen. Och din uppgift är att vakta fåren mitt i natten. Och du ligger där och halvsover och tycker att det här är en natt som alla andra. Men det är det inte. Lukas 2:8. I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin jord om natten. Då stod Herrens ängel framför dem, och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de greps av stor förfäran. De blev mycket förskräckta, stod det i gamla översättningen. Kan du tänka dig det? Men ängeln sa till dem: var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. Mönstret är alltid detsamma. Herrens härlighet uppenbaras, och den utlöser omedelbart, reflexmässigt, ren och skär förskräckelse. Och den som så att säga uppenbarar Guds härlighet måste alltid på något sätt sträcka ut sin hand, eller åtminstone tala och tillsäga de förskräckta människorna frid. Och det spelar ingen roll hur länge man har tillhört Gud och hur väl man känner honom. Fick vi se Jesus stå här, skulle vi alla gripas av ren och skär förskräckelse. Om vi fick se honom i hans härlighet. Profeten Daniel måste väl uppfattas som en relativt helgad person. Det var ju i alla fall hans samtids vittnesbörd. Vi slår upp 8 kapitlet i Daniels bok, 15 versen. Han var ju i alla fall profet, menar jag. Daniel 8:15. När nu jag, Daniel, hade sett denna syn och försökte förstå den, fick jag se en som såg ut som en man stå framför mig. Och mitt över Ulai hörde jag rösten av en människa som ropade och sa: Gabriel, uttyd synen för den. Då kom han in till platsen där jag stod. Men jag blev förskräckt när han kom och föll ner på mitt ansikte. Och han sa till mig: ge akt på detta, du människobarn, till synen syftar på ändens tid. Medan han så talade med mig låg jag i vanmakt med mitt ansikte mot jorden. Men han rörde vid mig och reste upp mig igen. Därefter sa han: se, jag vill tala om för dig vad som ska ske när det lider mot slutet med vreden, ty på ändens tid syftar detta. Nu kommer Gabriel. Och profeten Daniel får ben som kokt spaghetti. Han bara faller ner. Inte baklänges, utan framlänges. Jag föll ner på mitt ansikte. Och han gör det därför att han blir uppfylld av skräck. Omedelbart talar Gabriel och löser honom från vanmakten. Det är inte meningen att vi ständigt, så att säga, ska röra oss i någon sorts permanent ångest. Det är inte hemligheten med Guds fruktan, att vi ska gå i en ständig ångest. Men vi måste någon gång ha passerat, så att säga, genom en eldsmur in i det helgade område där vi bara kan stå på benen om han ger oss kraften till det. Då, som vi brukar säga, står vi inte längre i egen kraft, utan vi bara står i den kraft som han ger. Och det är någon sorts dödsprocess, någon sorts förskräckelse i att gå från det ena till det andra. Daniel, så profet han är, måste också gå igenom detta. Och detsamma gäller ju aposteln Johannes, den lärjunge som Jesus älskade. Uppenbarelseboken 1, vers 12. Jag vände mig om för att se rösten som talade till mig. Och när jag vände mig om såg jag 7 lampställ av guld. Och mitt bland lampställen såg jag någon som var lik en människoson, i fotsid klädnad och med ett bälte av guld om bröstet. Hans huvud och hår var vitt som vit ull, som snö, och hans ögon var som eldslågor. Hans fötter liknade gyllene brons när den glöder i smältugnen, och hans röst var som rösten av stora vatten. I sin högra hand höll han 7 stjärnor, och ur hans mun kom ett skarpt tveeggat svärd, och hans ansikte var som solen när den lyser i sin kraft. När jag såg honom föll jag ner som död för hans fötter. Och han la sin högra hand på mig och sa: var inte rädd, jag är den förste och den siste och den som lever. Jag var död, och se, jag lever i evigheters evighet, och jag har nycklarna till döden och dödsriket. Detta är egentligen Guds frid som övergår allt förstånd. Den börjar på något sätt med att Gud tar din förmåga att känna fruktan, och så knyter han den till sig. Sedan bjuder han frid. Vi vill ofta väldigt gärna bli av med all fruktan och all ängslan och bli lite grann som agent 007. Allmänt känslostympade psykopater. Utan förmåga att känna någon rädsla eller oro. Det är inte Guds modell. Han vill att du ska ha hela registret i behåll. Men din förmåga att känna fruktan ska vara knuten till hans person. Och när den är det, då bjuder han frid i ditt liv. Det är en djup hemlighet i detta. Och den kan vara värd att tänka mycket på. Att detta, så att säga, många gånger är Guds väg till frigörelse från en förlamande fruktan eller ångest. Nu är det alltså så här att både profeter och apostlar och till och med den lärjunge som Jesus älskade sjunker ihop i vanmakt när de får se Herrens härlighet. Hur mycket mer ska det icke gälla oss, och vänner? Jag har funderat ganska mycket på vad det är man blir rädd för när den allgode guden uppenbarar sig. Hur uppkommer rädslan och vanmakten? Så långt jag själv har erfarenhet, och det kanske inte är så långt, och så långt jag kan förstå ur Bibeln, tror jag det är så här, att vi går omkring och tycker att vi är ändå ganska hyggliga prickar. Visst har vi våra defekter, och vi försöker gömma dem för varandra så gott vi kan. Men i alla fall. Och så plötsligt står han där som är god. Jesus säger till den rike ynglingen: varför kallar du mig god? Ingen är god utom fadern alena. Vid ett annat tillfälle: om nu ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer skall inte fadern ge helig ande åt dem som ber? Och jag tror att när Guds härlighet, när Herren eller någon hans ängel står där framför oss i Guds härlighet, så ser vi plötsligt hur sant detta är. Ingen är god utom fadern allena. Och då ser vi också att skillnaden mellan Guds godhet och vår citationstecken godhet, slut på citatet, är inte kvantitativ, utan den är kvalitativ. Hans godhet är av ett annat slag. Och det kommer säkert som en våldsam överraskning. Vi ska gå till Apostlagärningarna kapitel 19. Och där läsa en text som jag tycker är väldigt talande. Apostlagärningarna 19. Det handlar om den tiden då Paulus hade bibelskola i Efesus. Vi börjar läsa i vers nummer 8 och läser till och med 20:e versen. I synagogan talade Paulus under 3 månader öppet och fritt och sökte övertyga dem om Guds rik. Men en del var oemottagliga och ville inte tro, utan smädade vägen inför alla de närvarande. Då vände han dem ryggen och höll också sina lärjungar därifrån. Istället talade han dagligen i Tyrannos föreläsningssal. Detta pågick i 2 års tid, så att alla i Asien, både judar och greker, fick höra ordet om Herren. Gud gjorde märkliga under genom Paulus. Man tog till och med dukar och plagg som hade varit i beröring med hans kropp och la dem på de sjuka, och då blev de kvitt sina sjukdomar och de onda andarna lämnade dem. Några kringvandrande judiska andeutdrivare tog sig också för att uttala Herren Jesu namn över sådana som hade onda andar. De sa: "Jag besvär er vid den Jesus som Paulus förkunnar." Så gjorde 7 söner till en viss Skevas, en judisk överstepräst. Men den onda anden svarade dem: "Jesus känner jag till, och vem Paulus är vet jag, men vilka är ni?" Och mannen som hade den onda anden i sig for på dem, övermannade dem alla och tilltygade dem så illa att de måste fly ut ur huset nakna och blodiga. Detta blev känt i hela Efesos bland både judar och greker, och alla greps av fruktan och Herren Jesu namn blev ärat. Många som hade blivit troende kom och bekände öppet vad de hade ägnat sig åt. Och åtskilliga av dem som bedrivit trolldom samlade ihop sina böcker och brände dem offentligt. Man beräknade deras värde och kom fram till 50 000 silverdrakmer. Så fick ordet genom Herrens kraft ökad framgång och styrka. Ja, här var det nu några mindre välbetänkta personer som trodde att det här med andeutdrivning var en fråga om teknik. Och som gav sig in på ett område som Gud inte hade gett dem. Och det slutade med att de fick stryk. Då händer något märkligt. Folk grips av fruktan. Och det är nu inte djävulsfruktan som griper dem, eller rädsla för demoner, utan det är Guds fruktan. Och där den gudsfruktan griper människor som ännu inte kommit till tro, så avgör de sig för Kristus. Och det är i och för sig intressant, men inte därför vi läser texten. Utan det jag tycker är det allra mest intressanta, det är att se vad som händer med Guds församling när den grips av gudsfruktan. Då börjar man städa i bokhyllorna. Och då börjar man bekänna vad man inte har bekänt förut. Och det är ju ganska intressant. Här går ju alltså nu nykristna människor omkring i den härliga nybildade församlingen i Efesus. Och de har sysslat med trolldom och de har gjort alla möjliga grejer, lekt med vodo och vad det kan vara mer. Och det var ju inte hela världen, det var inget att bekänna. Och böckerna kanske var bäst att ha kvar i hyllan, för man vet ju aldrig vad som kan hända. Detta med att vi som kristna kan vara så medvetna om det kristna livets villkor och ändå leva som om det inte gällde oss. Det är ju intressant. Plötsligt faller Guds fruktan över församlingen. Och då börjar församlingen att göra det som man hela tiden visste att man borde ha gjort för länge sedan. Hur ska vi förstå det här? Är vi så konstiga? Är vi så kluvna? Är vi så knepiga? Svar ja. Det är vi ju. Men vad är det som händer då när gudsfruktan faller över Guds församling? Jag tror vi kan uttrycka det så här: då blir sanningen sann. Då blir det alldeles sant. Det som bara var så där lagom sant förut. Och det är ju en lustig process. Ett fördärvat ting är människohjärtat. Ett ont och fördärvat ting, suckar till och med Jeremia. Vem kan förstå det? Ja, det är inte lätt. Vi människor som vill så väl och gör så illa. Men det finns tillfällen då sanningen blir sann. Och det är framför allt i ögonblick av Guds fruktan. Man kan se det ibland när man sitter i själavårdssamtal. Att plötsligt blir det alldeles stilla i rummet. Då vet man, nu händer det saker. Och väldigt ofta, det som händer, det är att sanningen blir sann. Om ni förblir i mitt ord, då är ni i sanning mina lärjungar. Ni ska då förstå sanningen, och sanningen ska göra er fria. Det vi visste, men djupast sett inte hade eller velat förstå, det förstår vi och det gör oss fria. Guds fruktan är en hemlighet. Vi bläddrar till andra Timoteusbrevet kapitel 3. 2 Tim 3. Och så ska vi läsa de 5 första verserna där. Det ska du veta, att i de sista dagarna blir tiden svår. Då kommer människorna att tänka bara på sig själva och på pengar. De blir skrytsamma, högmodiga, fräcka, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, ogudaktiga, kärlekslösa, oförsonliga, fulla av förtal, obehärskade, våldsamma, främmande för allt gott. Svekfulla, hänsynslösa och inbilska, de älskar njutningar mer än Gud. De bär fromheten, eller egentligen Guds fruktan, som en mask, men vill inte veta av dess kraft. Håll dig borta från dem. I de sista dagarna, ja, i den tid då Gud återsamlar Israels folk, då blir det tuffa tider, säger Paulus. Och så räknar han upp en fasansfull syndkatalog. Och vi tänker så här, ja, Paulus, han är omöjlig. Den gamle rabbinen, ränderna går aldrig ur. Men det här kunde ju lika gärna ha stått i en aftontidning. Ty detta är vad aftontidningarna är fulla av. Morgontidningarna med för den delen. Guds fruktans kraft. Det är ett intressant uttryck. Att bära Guds fruktan som en mask. Och det är nu inte som en metare på väg till stranden för att dra upp abborrar som har mask i en burk. Utan det är något man sätter för ansiktet. Men att inte vilja veta av dess kraft. Det Paulus talar om, det är att när tiden lider mot sitt slut, så kommer också i Guds församling de kristna att förlora sin kärlek till sanningen. Och det är kanske inget märkvärdigt. Vi lever i pluralismens tidvarv. Och det betyder att vi har för länge sedan accepterat och vant oss vid tanken att det egentligen inte finns en entydig sanning. Utan kommunister har sin sanning, och moderater har sin sanning, och liberaler har sin sanning, och vegetarianer har sin sanning, och okultister har sin sanning. Alla har sin sanning. Det finns inte en sanning utan 100. Vi försöker exportera det här synsättet till andra länder och andra folk. För vi kallar det för demokrati. Att det finns 100 sanningar och sen så röstar vi om vilken sanning som är sann. Det är demokrati. Det är det sämsta av alla styrelsesätt. Frånsett alla andra nu kända, som Winston Churchill har sagt.
Och vi förundrar oss över att andra folk har så svårt att svälja det här. De har ingen demokratisk tradition, säger vi. Det är kanske detta att de inte begriper hur i all världen man kan ha flera sanningar på en gång. Motstridiga sanningar, sanningar som inte har med varandra att göra. Men vi har vant oss mycket, mycket mer än vi förstår. Och i det ögonblick vi gör det, så blir gudsfruktan också någonting som vi förlorar förståelsen för. Gud måste väl tycka om alla sorters synsätt. Om något är kärlek så måste det ju vara det. Nej, Gud gör inte det. Istället väntar han sig att vi ska älska hans synsätt. Och Gud är inte många, utan som det heter i Bibeln. Du tror att Gud är en. Det gör du rätt i. Också de onda andarna tror det och darrar. Andra Thessalonikerbrevet. Andra kapitlet. Laglöshetens människa. Vi får börja läsa i tredje versen. Låt inte lura er på något vis. Ty först måste avfallet ske och laglöshetens människa uppenbaras, undergångens son, motståndaren, han som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt och sätter sig i Guds tempel och utger sig för att vara Gud. Minns ni inte att jag sa detta redan när jag var hos er? Och ni vet vad det är som nu hindrar honom så att han inte kan träda fram förrän hans stund är inne. Ty laglösheten är redan verksam som en hemlighet. Det som återstår är att han som ännu hindrar röjs ur vägen. Då ska den laglöse uppenbaras, han som Herren Jesus ska dräpa med andedräkten ur sin mun och förinta med glansen vid sin ankomst. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor makt, falska tecken och under och med orättfärdighetens alla konster som bedrar dem som går i fördärvet. De har ju inte velat ta emot den kärlek till sanningen som kunde ha räddat dem. Därför låter Gud villfarelsen få makt över dem så att de tror på lögnen och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan har valt orättfärdigheten. Här kommer nu laglöshetens människa. Antagligen är han identisk med den person Johannes kallar för antikrist i sina brev. Och som kallas för vilddjuret eller odjuret i uppenbarelseboken. Och när laglöshetens människa träder fram, då blir det ett stort avfall ur Guds församling. Varför det? Han gör så stora tecken och under. Ja, men var människorna chanslösa då? Inte alls. Laglöshetens människa lever i orättfärdighet. Han förhäver sig. Han skryter. Han hånar och föraktar. Han till och med smädar Gud. Och ändå ser inte de kristna längre vad det är som händer. De ser bara undren och tecknen. Och går som hypnotiserade i hans ledband. Är det en realistisk tanke, frågar vi? Kan detta hända oss? Ja, det tror jag. Just för att vi har en så uttunnad kännedom om vad Guds fruktan är, så tror jag att det går att locka oss snart sagt med vilka tecken och under som helst. Och vi tar inte så allvarligt på om den som gör tecknen och undren eller förmedlar dem, om det är en skrytsam person eller inte. Vi frågar inte så mycket efter andens frukt. Vi frågar efter resultat. För oss är det dyrbarare och viktigare. Därför att sanningen är inte längre riktigt sann. Människans dilemma kan uttryckas så här. Människan har förstånd, men hon är inte förståndig. Människan har förstånd, men hon är inte förståndig. Det är inte förståndet som regerar människan, utan begärelserna. Och allt för ofta använder vi bara vårt förstånd till att hitta på goda ursäkter för att vi lever kvar i våra begärelser. Människan har förstånd, men förståndet sitter inte i högsätet. Det är inte förståndet som råder i människans liv, utan begäret. Vi ska bläddra till Efesierbrevet, kapitel 4. Sjuttonde versen. Därför besvär jag er för Herrens skull. Lev inte längre som hedningarna. Deras tankar är tomhet. Deras förstånd förmörkat. Och det står utanför det liv som Gud ger, därför att de behärskas av okunnighet och är förstockade i sina hjärtan. Utan någon skamkänsla ger de sig hän åt utsvävningar och lever ett alltid genom orent och själviskt liv. Men så är det inte med er. Ni har lärt känna Kristus, såvida ni nu har hört om honom och undervisats om honom efter den sanning som finns hos Jesus. Därför ska ni sluta leva som förut. Ni ska lägga av i den gamla människan som går under bedragen av sina begär. Se till att ni förnyas i ande och förstånd. Att förnyas i ande och förstånd. Jag tycker om det lilla tillägget. Förstånd. Man blir förståndig när den heliga ande kommer över en. Jag kan inte nog betona det. Man blir inte bara övernaturlig, man blir också naturlig. Många har fått för sig att man tvärtom blir alldeles onaturlig när en helig ande kommer. Man kan bete sig lite ovanligt ibland, men i det stora hela blir man sig själv. Man blir naturlig. Därför att man får förstånd. Paulus talar nu om människor som lever ett alltigenom själviskt liv. Varför gör de det? Jo, därför att deras tankar är tomhet. Deras förstånd är förmörkat. Och det är ingen idé att försöka att med lite beteendeträning och lite instruktioner om rätt sätt att leva försöka få dem på andra tankar. Deras vishet måste öppnas på ett mycket bredare plan. Och sanningen måste bli sann. Alltså, gudsfruktan är vishetens begynnelse. Och gudsfruktans kraft är djupast sett det som, så att säga, helgar oss, förvandlar oss. Jesus ber, Fader, helga dem i sanningen.
ditt ord är sanning.
Vi kan också lyssna till ett vittnesbörd ur Gamla testamentet, profeten Hosea, det fjärde kapitlet. Elfte versen, Hosea 4 och 11. Hosea, på Hoseas tid ska vi säga, så rådde i Israel en högkonjunktur som ganska mycket kan jämföras med den vi upplevde på 80-talet. Speciella utrikespolitiska förhållanden skapade hastigt en ny överklass av nyrika människor. Och moralen var all världens väg. Vi känner igen bilden. Och in i den situationen talar Herren genom profeten. Elfte versen. Lösaktighet och vin och must tar bort förståndet. Mitt folk frågar sin stock till råds och vill hämta besked av sin stav. Ty en trolöshetens ande har fört dem vilse, så att de i trolös avfällighet har löpt bort från sin Gud. På bergens toppar frambär de offer, och på höjderna tänder de offereld, under ekar, popplar och terebinter, eftersom skuggan där är så god. Så blir era döttrar skökor och era söners hustrur äktenskapsbryterskor. Dock kan jag inte straffa era döttrar för att de är skökor eller era söners hustrur för att de är äktenskapsbryterskor. Ty männen själva går ju avsides med skökor och offrar tillsammans med tempeltärnor. Så löper folket som inget förstår till sin undergång. Att få förstånd. Och att få det genom att få Guds fruktan in i sitt liv. Jag frågade för en stund sedan, vad är det som gör att vi blir så förskräckta när Herrens härlighet uppenbaras? Och jag svarade själv på frågan genom att säga, det är först då som vi upptäcker att hans godhet inte bara är större, utan den är av ett helt annat slag. Första Korinthierbrevet 13 och 6. Där skriver Paulus så här om agape, Guds kärlek. Den finner inte glädje i orätten, men gläds med sanningen. Jag tycker kanske bättre om den gamla översättningens uttryck. Den har sin glädje i sanningen. Vår godhet har inte sin glädje i sanningen. Utan sanningen får gärna vara med på ett hörn om den bara inte trasslar till det hela. Men ingenting är vi så snabba med att göra oss av med när det är godhet på gång. Som just sanningen. Hela toleransbegreppet har på något sätt talat om för oss att om något ska offras för godhetens skull, så är det i första hand sanningen som ska kastas. Det är människans godhet. Den är inte bara mindre. Det kunde vi stå ut med. Den är av ett helt annat slag. Människans godhet är helt enkelt förljugen. Just därför att vi inte har någon godhet. I morse på bibelmeditationen, de som var där, så läste vi Jakobs tredje kapitel. Och Jan Andersson här, han tog egentligen föreställningen ifrån mig. Jag hade tänkt att lura er lite grann till att börja att utgjuta er om hur viktigt det är att vi disciplinerar vår tunga. Därför att det är mänsklig godhet. Och vi måste lägga band på oss. Och vi måste försöka anstränga oss nu att vara något annat än vi är. Ja visst, men då är vi ju hycklare. Och det märker vi inte. Och tänk så mycket av det vi kallar helgelse, som Jesus skulle kallat hyckleri. Därför att vi har inte förstått att Guds godhet är inte bara större. Den är totalt annorlunda. Den har sin glädje i sanningen. Och det har inte vår godhet. Därför är det ju intressant att få tänka sig att när Guds godhet uppenbaras, då ser vi skillnaden. Och den dag vi ser skillnaden, den kvalitativa skillnaden mellan hans godhet och vår, då ser vi för kanske för första gången att vår godhet är inte värd namnet. Och för det andra, så kanske vi då grips av en stor förskräckelse. En som Herren omedelbart löser oss ifrån. Därför han ville bara att vi en gång i livet skulle upptäcka att det inte är så att vi inte nådde nästan fram, utan att vår godhet är av ett helt annat slag. Och ju mer vi satsar på den, desto mer blir vi monster istället för att bli helgade. Ibland blir vi monster mot varandra, ibland blir vi monster över oss själva. Men vår godhet är inte värd namnet, för den är inte sann. Och jag tror att det är en viktig bit av den upptäckt man gör när Guds fruktan kommer över en. Och när man upptäcker det, då blir sanningen kanske sann för första gången i ens liv på riktigt allvar. Nu ska vi vända oss till Herren i bön. Herre Gud, vi skulle vilja ha det så att vår fruktan var knuten till dig och bara till dig. Därför att det skulle vi kanske kunna erfara som en frid som övergår allt förstånd. Herre, du säger i ditt ord att när tiden lider mot sitt slut så blir Guds fruktan någonting som vi har svårt att urskilja. Något som vi inte vet vad det är. Och vi blandar ihop begreppen och tror att det är samma sak som helveteskräck. Och det är ju inte alls. Det här är tvärtom något som bringar sanningen i högsätet. Som gör att vi inte bara har förstånd, utan det är något som gör oss förståndiga. Herre, vilken dyrbar gåva. Vilken förmån att sträcka sig efter. Du skrämmer inte vettet ur oss, utan du ger oss en gudsfruktan som skapar förstånd. Gode Gud, ge oss den gåvan. Uppenbara på rätt sätt din härlighet för oss. Amen.